Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Gynnestams. Jag fortsätter att prata om våld i nära relation. Och med mig i dagens avsnitt har jag Jarle Poljarebius. Välkommen tillbaka, Jarle, säger jag till dig.
Tack så mycket.
Vi har ju pratat om våld i nära relation i några avsnitt och vi kommer fortsätta göra det. Det är ett väldigt viktigt ämne som vi aldrig kan prata för mycket om. Du, Jarle, du arbetar ju då, du har ett nationellt ansvar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Kan du berätta lite mer om ditt arbete i det här?
Ja, det stämmer. Vi satsar ganska mycket nu på att titta på vilka forskningsmetoder kan vi använda för att försöka förutse och titta på de här gärningsmännen där vi kan arbeta lite mer proaktivt innan själva grova brotten har begåtts, utan att man kan profilera fram de här individerna och se då vilka åtgärder kan vi vidta för att framförallt grovt våld inte ska utövas mot kvinnor. Det är väl det huvudsakliga uppdraget. Och sen så handlar det lite grann också där vi tittar på serievåldtäktsmän. Hur kan vi jobba med den delen också? Och sen givetvis också där vi tittar på när ett grovt brott har skett. Att vi tittar lite grann på analysmässigt. Var någonstans kan vi reflektera och se hur har det här gått till? Har vi gjort någonting som vi kan göra bättre framöver just i syfte för att förbättra oss och flytta fram våra positioner på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare? Mm.
Det låter ju som ett annat sätt att arbeta, just det här med att förebygga och främja. Och jag tänker bara gå in på en ganska tuff men viktig fråga nu som jag vet att kanske många ställer sig. Hur kommer det sig att vi i Sverige har så svårt att skydda kvinnor i våldsamma relationer?
Ja, det är nog en hel serie av anledningar och orsaker till detta. Den ena delen, det är ju våran syn på straff. Många gånger så handlar det ju om återfallsbrott där en man ständigt återfaller och begår de här brotten antingen mot samma kvinna som han är i relation med, eller om den här kvinnan då har lämnat den här mannen, han har inlett en ny relation och att han då begått brott mot den här nya kvinnan då. Och tyvärr, alltså, är man inkapaciterad 2-3 år, kommer ut, återfaller, ja, då möjliggörs ju detta. Hade man haft en helt annan syn på det här, nu är det rent teoretiskt omöjligt att detta ska ske. Så det är ju en sån här första anledning som jag kan tänka på. Den andra delen, jag vet att man jobbar ju mer och mer att försöka rehabilitera och vårda de här individerna. Där kanske man måste också sätta ännu större fokus på än vad man har gjort tidigare. Och sen den tredje delen, då, det där kanske man måste titta på också från våra myndighetsdel. Då. Vad kan vi göra för att vara ännu mer liksom förebyggande? Jag menar, många gånger så har man ju hört så här, ja, men en kvinna vill inte göra en anmälan. Nej, okej, det må ju vara, men då kan inte vi bara släppa ett sånt ärende förmodligen. Utan här gäller det kanske att bevaka, för att risken och exponeringen finns ju där ändå, att hon kan råka väldigt illa ut. Och hon kanske till och med vill, men hon vågar inte göra en anmälan. Men då gäller det att vi är med där och samarbetar med andra myndigheter och försöker uppmuntra och se till. Kan vi göra någonting för att den här anmälan ska ske? För då kanske vi kan dra igång en hel kedja och en hel batteri då av olika åtgärder för att det där skulle liksom hamna på rätt sida igen. Så där är några anledningar till.
Och några saker du kommer in på nu är så himla intressant och jag kommer komma tillbaka till det. Men jag tänker gå in på det här med du pratar om kvinnor när de kanske vågar, om man vågar anmäla, om man kanske vågar söka kontaktförbud, besöksförbud, så är det cirka 70% av de som söker som får avslag. Hur kommer det sig att det är så svårt att få kontaktförbud i Sverige?
Nej, men alltså, det handlar ju väldigt mycket om att vi från myndighetshåll kanske måste ändra vårt mindset när vi tittar på den här frågan. Sen ska självklart, allting måste ju vara rättssäkert. Det är ju en del som våra demokratiska rättsprinciper måste se till att det här verkligen följs upp då. Men det är väldigt många delar i det här som måste verkligen lira rätt. Och jag tror att har man ett mindset som går ut på att nej, men om hon inte vill eller hon kanske har fått ett besöksförbud och sen så väljer bägge dem att bryta den till exempel. Att man ser ganska lättvindigt på de delarna. För risken finns ju faktiskt att det kan fortsätta utövas våld och till och med ganska grovt våld som kanske kan till och med rendera i dödsfall. Mm. Så att från myndighetshåll, jag tror att vi måste titta på våra egna delar då. Hur hanterar vi de här ärendena? Hur gör vi? Och märker vi liksom att det här våldet, tyvärr, det minskar ju inte. Utan det är snarare kanske tendenser till både en eskalering och att vi har väldigt höga andelar när det gäller den dolda brottsligheten som aldrig blir anmäld. Men där måste man ju vidta olika typer av åtgärder, och då kanske man, det kanske inte ska vara på det sättet som du säger att 70%, det låter ju, det är ju inga bra siffror överhuvudtaget, och där måste vi titta på internt inom våra egna led hos olika myndigheter som har olika typer av aktier i det här arbetet.
Just det. Och sen nästa del då, om man till slut kanske lyckas få kontaktförbud, så får vi ju ofta läsa och höra om män då, nu pratar jag om mäns våld mot kvinnor i det här avsnittet, som bryter det här kontaktförbudet gång på gång på gång. Och man får känslan av att ingenting händer, att det är okej att de gör det och kvinnan kommer liksom inte undan. Vad tror du det beror på?
Alltså, det är samma sak där. När vi väl har utfärdat en typ av tvångsmedel i det här fallet, och att det här ska du får inte liksom vara i kontakt eller i närheten av den här kvinnan och så vidare. Jag tror att det är viktigt att vi verkligen sen också följer upp det här. Det är inte bara att vi utfärdar så sätter man bok i rutan och ser man nöjd med de här delarna, utan tvärtom. När det här, det är egentligen då egentligen det svåra arbetet börjar. Och vi har testat en metod där vi åker faktiskt och plingar på dörren i vissa fall då, när vi genomför våra så kallade fridsinsatser i vår region, då, region mitt då. Mm. Där man åker hem till de här kvinnorna, plingar på dörren och frågar du. Vi ser att vi har ett kontaktförbud. Funkar det här eller funkar det inte till exempel? Mm. Det är ju en sån här variant som man kan faktiskt följa upp då. Och skulle det visa sig då att den inte fungerar, ja, då kan vi börja vidta vissa åtgärder. Men jag skulle önska även där då att man kanske har en annan typ av sanktioner mot de här männen som bryter mot de här delarna. Så att det inte blir bara någon form av varningar och det händer lite alldeles för få saker som är rejäl konsekvensutsättande. Mm. Utan jag menar på då att bryter man de här delarna och beroende på vilket brott det har varit i bakgrunden, har det varit ett grovt brott, man har kommit ut till exempel från någon form av kriminalvårdsinsatsen och liknande, man har suttit av ett par år eller någonting. Jag kan tycka att man får se över lagmässigt, ska man göra någon form av hjälp andra typer av sanktioner än det som finns i dagsläget. Mm. För att det ska bli en markering. Det här är ju inte okej. Okay. Mm. Så att just vår syn på just straff och konsekvenser, den är ju väldigt liberal. Och inte minst när det gäller mäns våld mot kvinnor. Jag tror att man kan göra betydligt andra saker. Sen självklart, det är en rättsstat, vi måste följa rättsdelar. Men det måste finnas en balans också. Man kan inte göra hur mycket saker som helst. Mm. Och det handlar bara om tillsägelse, varningar och så vidare.
Mm. Mm. Och det är som du sa i början, det är väldigt komplext, och jag tänker på det andra som du sa, det här med att ni jobbar liksom förebyggande och ni kan gå och plinga på och att det inte bara är att utfärda och sen släpper ni. För att det är ju ganska stora siffror det handlar om. På vilket sätt jobbar ni med det här för att hinna med för det första och kontrollera alla de här och också göra det på ett riskfritt sätt? För jag tänker att också kan det vara riskfyllt för en kvinna som har vågat anmäla när man kanske går och är där och visar sig och så.
Alltså det här är ju väldigt svårt arbete. Vi har ju haft en enorm våldsvåg, och just arbetet när det gäller mäns våld mot kvinnor är ju ganska hårt konkurrensutsatt med till exempel bekämpning av gängvåld och att förebygga grova våldsbrott och så vidare. Men samtidigt, vi måste ju kunna göra fler saker samtidigt. Vi har ju ändå en ganska stor resurs. Och frågan är hur vi inom vår egen myndighet måste designa om oss. För vi kan inte liksom låta ännu fler poliser från gatan kliva in, hålla på med administrativa och skrivbordsuppdrag. Nej, just det här som du nämner, Jonna, det är ju enormt höga krav operativt att vara där ute. Mm. Och jag vet att ibland så möts när vi testar de här delarna. Nej, men det är ingen idé att åka och besöka de här kvinnorna. De vill inte ha någon kontakt med polisen. Mm. Och sen när vi väl åker och gör det, då är det i stort sett alla säger att åh vad roligt och vad härligt att ni kom och vill lyssna in det här. Så det är precis tvärtom. Vi lever ju också ibland där vi säger och har förutfattade meningar avseende om vi skulle göra någonting innan vi ens har prövat det här. Så det är många svåra delar på vägen i det här arbetet. Men samtidigt, det som tar människoliv, det kan inte bortprioriteras på grund av någonting annat. Utan här gäller det verkligen att man har hittat en god balans i den här operativa delen. Men det kräver också att vi måste få mer operativa resurser. Vi kan inte fortsätta, inom framförallt polismyndigheten då, att plocka ännu mer människor bort från det operativa, trycka in dem i den här administrativa förvaltningsdjungeln som råder just nu. Just som håller på liksom och äter upp väldigt, väldigt stora delar av våra resurser. Mm. Det är någonting som vi verkligen måste ha. Det är vårt interna polisiära liv som vi måste se att hitta en balans och att det här genomförs.
Mm, just det. Mm. Och jag tänker på, när du jämför, för du vet ju att jag har lyssnat på när du har sagt tidigare och läst om det också, och det är väldigt intressant, att man kan då se att det är fler kvinnor som blir dödade i våld i nära relation än i gängbrottslighet. Hur prioriterat skulle du vilja säga att mäns våld mot kvinnor, alltså utsatta kvinnor, är i Sverige?
Jag måste bara lägga till att så har det sett ut i våran region. Mm. Så kanske inte, jag vill bara beteckna det, att det nationellt tror jag inte är på det sättet. Men i våran region under perioden, jag tror det var innan den stora våldsvågen kom i september förra året, så hade vi ungefär den utvecklingen. Det dog ungefär lika många, eller under vissa perioder så var det till och med fler kvinnor som avled under perioden, om det var så här 2015 fram till 2022 eller 2023, där innan september månad. Mm. Så att i våra region, där valde vi då att dels var ju regionpolischefen här i region mitt, Ulf Johansson, han valde ju att fatta ett inriktningsbeslut där vi ska arbeta med ett initiativ som kallas för initiativ gryning då. Och det är ju bland annat arbete med mäns våld mot kvinnor.
Mm.
Och den satsningen, den går ut på i flera olika spår. Då. Dels var det väl en liten omställning där underrättelser samlas in. Vi har haft en otroligt duktig forskare som har tittat på vilka individer är det som tenderar att utöva den här typen av brott. Vi har även arbetat med brottsförebyggande åtgärder där vi väntar in. Vi väntar inte liksom att ett grovt brott ska begås, utan olika typer av åtgärder har satts in under perioder när vi vet att det tenderar att öka just våldet mot kvinnorna. Då. Till exempel i samband med olika typer av lov, semester och liknande. Till exempel under jul eller påsk eller olika typer av längre perioder där man är ledig från jobbet. För då vet vi att då går ju kurvan när det gäller anmäld brott i nära relation upp. Mm. Och att i de tillfällen då informera: ett, vi finns tillgängliga. Två, vi kanske kan genomföra den här typen av kontaktbesök och sådana delar. Mm. Där det finns förbud då mot de här männen att besöka. Ibland kanske vi har ronderat runt olika adresser. Ibland så har vi pratat med allmänheten om de vet att om de hör någonting. Och den här adressen, där är det väldigt livat under vissa perioder till exempel. Mm. Och så vidare, olika typer av dörrknackningar och liknande. Så det går ju att vidta olika typer av åtgärder när man väl sätter in just de här delarna. Och det, vi kan tyvärr inte jobba med det varje dag, därför att det är enormt liksom tryck mot oss när det gäller vanliga vardagsjobb, det vi kallar för mängdbrott, när allmänheten blir utsatta för normalgradsbrott. Mm. Vi har haft väldigt stort tryck när det gäller grova brott som utmanas av gäng och våld och andra liksom nätverk. Men det betyder inte att vi ska prioritera bort grova brott när det gäller mäns våld mot kvinnor, för det är också grova brott och då måste vi även jobba med den. Och sen har vi försökt jobba också med att utveckla våra metoder när det gäller utredningsarbete och så vidare. Men utredningsarbetet, då brottet redan skett. Liksom.
Just det.
Så det gäller att jobba både tidsskalorna innan brottet sker, i brottsskalan liksom, när brottet pågår eller har skett och ska utredas i efterhand sen. Så att vi har liksom en jämn fördelning av den här kraften.
Mm.
Det är en målsättning som vi har i alla fall. Så försöker vi hålla oss till det.
Mm. Och när vi pratar om kontaktförbud och så har ju regeringen nu tagit fram en utredning när man vill då få ett utökat kontaktförbud. Och som jag förstår då så ska man kunna säga till en man som har till exempel misshandlat sin partner eller dylikt, få byta kommun, byta stad. Kan du berätta lite om det och vad tror du det skulle innebära för ert arbete?
Det där låter ju som ett ganska hård lagstiftning där man avgränsar en viss geografisk yta och med demokratiska principer ska man tycka att herregud, vad är det här för någonting? Men man får inte glömma, vad är det som finns i bakgrunden? Mm. Det är inte liksom att vem som helst man ber att byta kommun. Utan här pratar vi om individer som utövar en form av våld som finns inom alla samhällsskikt. Man utövar brottet dessutom i en miljö som är hemskt. Mm. Vi pratar alltså en miljö som ska vara den tryggaste platsen, men som plötsligt förvandlas till den farligaste platsen för de här brottsoffren som har väldigt svårt att komma undan, som har svårt att försvara sig och som är mer eller mindre, jag ska inte säga att de är rättslösa, men de har väldigt, väldigt De är väldigt, väldigt utsatta i de här delarna.
Ja.
Så att när man, vän av ordning som tycker att herregud, vad det är för hård lagstiftning.
Mm.
Man måste ha med den här tanken med sig hela tiden. Och då plötsligt så vill jag påstå att det här låter ju inte orimligt på något sätt.
Nej.
För det som vi ser i vanliga fall, det är att det är egentligen de här kvinnorna som flyr från Bryssel kommun.
Ja.
Och vad har de gjort? De har inte gjort några fel överhuvudtaget. De har blivit utsatta för brott. Och nu får de inte ens bo kvar. Är det demokratiskt?
Mm.
Och om någon skulle få för sig att bara prata och lägga in den här demokratiska aspekten. För det gör vi ju hela tiden när nya lagar diskuteras. Då kommer forskare, experter och läktarkår som har en jävlas massa synpunkter och tycker där. Men de stannar ju inte till i den här snabba loopen. För det går ju väldigt fort att tycka massa saker.
Mm.
Utan stanna upp och reflektera lite. Vad får det här för följd? Påföljts. Och jag vill påstå, även om den här mannen, det är svårt att säga om det kommer att upphöra eller inte, men åtminstone så kommer ju han rent geografiskt och fysiskt inte kunna nå det här brottsoffret. Och är det så att han ger sig på någon ny då? Ja, men då får han väl fortsätta med den här delen.
Mm.
Mm. Och förebygga. Men jag tror att den delen skulle kunna bidra ganska mycket i just själva förebyggande delen. För att man ska inte underskatta att om den här kvinnan vet att nu är han inte ens i den här kommunen. Jag vill påstå att hon kommer sova åtminstone lite lugnare under natten med den vetskapen.
Mm.
Så att jag tror att det låter som en väldigt intressant väg att gå vidare och ett bra verktyg in. För vi behöver många effektiva verktyg i den här kampen mot den här typen av brottslighet.
Ja, just det. Och jag tänker precis på det du sa, för jag läste faktiskt ett sånt inlägg igår om att men herregud, ska han då behöva byta stad och riva upp hela sitt liv? Och då blev jag lite så som du säger, att man tittar inte åt det andra hållet, utan då blir det ständigt offret som får rycka upp allt, lämna allting liksom och försvinna. Och det är inget tal om det egentligen, men nu kommer det direkt, så kan man inte göra mot någon. Så att det blir spännande att se.
Och jag tycker tror också att det är bra. Jag tycker du är någonting på huvudspåret där just när du säger det.
Mm.
När du säger så här, när jag hör dig säga det här, då tänker jag direkt på den här svenska mentaliteten när det gäller brottsoffer och gärningsmän. Men ända sedan 70-talet så har vi ju liksom levt i någon slags svensk variant att brottsoffren, de får ju egentligen skylla sig själva. Va? Det är gärningsmännen det är synd. Och brottsoffren har ju egentligen inte ens varit särskilt mycket i centrum för det här arbetet under 70, 80, 90, 00. Och nu börjar det kanske bli lite bättre. Men i allmänhet brottsoffer, men i synnerhet kvinnor som har blivit utsatta för kanske våldtäkter, grova misshandel och liknande. När de sitter i en domstol, det är inte ett exempel man har pratat om vad de har fått uppleva där inne. Vissa påstår att de till och med, det blir som en mental våldtäkt igen, att få sättas och den kalibern av frågor som ställs. Självklart ska man i en domstolsprocess kunna ställa relevanta frågor så att det råder en balans mellan liksom det som sägs och olika förklaringar. Men det får inte vara så att man kölhalar ett brottsoffer. Så att det blir någon slags, det är inte ens en rättegångsprocess i vissa lägen, men vissa lägen är någon slags jäkligt dålig show där inne. Som någon håller hål där inne och ställer frågor om vad hade du för underkläder på dig? Var du full eller var du si? Eller var du så? Eller var du inbjudande? Alltså det är ju saker som inte har någonting med själva kriterierna för brottet att göra. Det finns inget som heter förmildrande omständighet för att man har en viss typ av kläder på sig i samband med en våldtäkt. En våldtäkt, de kriterierna, de är ju väldigt enkla liksom. Det är våldsinslag och det är sexuell närvaro. Det är de saker vi ska liksom komma upp i och bevis. Och att den här kvinnan faktiskt har sagt nej, jag vill inte.
Nej.
Och vilka kläder hon har på sig, hur hon har varit, om hon har liksom lätt och varit leende. Det har i de här delarna inte med saken att göra. Utan har hon gått in och berättat att jag har sagt nej i den här delen, liksom, då måste vi liksom kunna acceptera hennes utsaga och inte liksom fortsätta att trycka på och leta sen förmildrande omständigheter i form av helt irrelevanta delar.
Ja. När vi pratade om kontaktförbud tidigare så kom jag också att tänka på det här med att det är svårt att få kontaktförbud och att det är ganska många bockar som ska checkas in för att du ska få det. Och det man kanske tycker är självklart är att du själv inte ska ta kontakt igen med din förövare. Men vissa andra delar kan vara lite svårt, som att man ska uttrycka sig på ett speciellt vis. Man kanske inte har sagt, som du säger nu, nej tillräckligt hårt eller vad jag ska säga. Och det finns vissa saker man måste göra. Men det jag också reagerar på är att om den här personen, förövaren, inte har varit dömd eller åtalad för ett liknande brott innan, så verkar det vara omöjligt för den här personen att få kontaktförbud. Hur kommer det sig? Alltså, tänk om det då räcker med första eller andra gången och han faktiskt dödar kvinnan. Hur kan det vara så stark, vad ska jag säga, checkpoint i den här listan?
Ja, alltså den är ju, alltså mycket av det här som vi jobbar med, kriminologerna brukar kalla för stämplingsteori. Mm. När du väl blir stämplad, ja, men då är du fritt fall, va? Mer eller mindre ungefär. Men innan du kommer dit så är det ju väldigt mycket liksom pusselläggande och det undersökning och kriterier måste vara uppfyllda. Och det är ju också, i ett demokratiskt land så måste vi uppfylla vissa kriterier. Och ibland så är de här kriterierna väldigt, väldigt liksom tätt ihopsatta och det krävs extremt mycket. Och dessutom, det som blir väldigt komplext i de här delarna. Många gånger så kanske kvinnorna själva bryter mot det här, kan man tycka då, från lagstiftarens sida. Men man måste ta med i beaktande, det kan till exempel vara, det räcker att det är barn med i relationen.
Mm.
Så det går inte bara att bryta hur som helst. Liksom. Och kontaktförbud kontra umgängesrätt med barnen till exempel. Hur kompatibla är de med varandra? Det kan vara en annan sån här faktor. Liksom. För man fråntar ju inte barn från någon hur som helst i det här landet. Och det kanske vi inte ska göra heller. Men vi måste ju liksom kalibrera de här delarna med umgängsrätt kontra förbudet, kontra liksom juridiska delar när det gäller liksom det som är rent brottsligt. Sen finns det civilrättsliga aspekter. Sen kan det finnas olika andra delar i det. Men någon kvinna, hon kanske är helt ekonomiskt beroende av den här mannen. Han har ju byggt upp hela relationen på att det ska vara som en osynlig ekonomisk kedja. Hon kommer inte ur det här på något sätt.
Nej.
För hon vet det. Om jag gör det här, jag får ju knappt mat på bordet längre. Liksom. Och sen kan det vara liksom andra delar där det kanske pratar individer som inte ens är särskilt bekanta med det svenska juridiska systemet eller demokratiska systemet, som tror att i våran kultur, där skiljer man sig. Så det kan vara så det är massvis med kulturella, sociala, ekonomiska, jättemånga aspekter som gör att det här är ett så komplext problem. Och vi kan inte hitta enkla lösningar på komplexa problem, utan det enda man kan göra där är att man måste titta på noga juridiskt, hur designar man lagstiftningar. Och tyvärr, lagstiftning, det funkar inte att man stiftar en lag och så tycker man nu ska det här hålla i 55 år liksom. Det funkar inte så. I dagens samhälle så rullar ju våra förändringshjul väldigt, väldigt snabbt. Det går bara snabbare och snabbare. Och där måste även lagstiftaren hänga med och designa och anpassa juridiken efter de här snabba delarna. Det funkar inte längre att du skapar en lag som rättegångsbalken från 1940-talet. Då ska den hålla liksom i hur länge som helst. Så ser det inte ut idag. Men jag tror att vi har svårt liksom att acceptera detta, utan det kräver ju, och det är jättejobb. Men så är det för alla. Alla måste jobba ganska hårt idag.
Du pratade tidigare om att fokusera mer på förövaren, på de här männen som utövar våld, istället för, som man kanske har gjort, man pratar om att som kvinna utsatt, så tänk på det och gör så här och gör så. Inte liksom fokus på den här mannen. Och då tänker jag på den här listan. Som man har tagit fram, som det är Region Mitt som har tagit fram den, där det låg en lista på potentiella farliga våldsmän på kanske 41 stycken, tror jag det var, i december, där man misstänker att den här kan skada sin partner. Kan du berätta lite mer om det? Alltså, hur har man tagit fram den och vad är det den visar, om det går att prata om?
Det är en kriminolog som heter Anders Östlund som har tittat på olika. Jag tror han har gått igenom samtliga ärenden i vår region. Sen har ju han även samarbetat med Cambridge University. Och de har man tittat på även där. Det finns både danska, brittiska och jag tror även australiska studier. Där man har studerat mycket stort antal grova våldsbrott inom sfären nära relation. Och de har kunnat komma fram till att individer som har psykiska problem, som har en relation där de utövar våld i och som har kommit så pass långt att den här relationen håller på att ta slut. Där är det en överhängande risk att kombinationen psykisk störning, relationen håller på att ta slut Och de har dessutom uttryckt någon form av suicidbenägenhet för sin egen del. De här komponenterna tillsammans gör de här individerna extremt farliga. Och det blir lite att på något sätt att är de benägna på sitt eget liv, då kan de ju ta någon annan steg också. Så de kvinnorna som finns i den här omedelbara närheten hos de här individerna, de lever ju väldigt, väldigt farligt. Så det här är ju belagt, man har tittat på det här just inte bara i Sverige här i våra egen region, utan det är flera andra länder som har sett det här. Och just när det gäller både Danmark, Storbritannien och Australien, vi pratar ganska många är när man har hittat den här röda tråden. Så det är inte bara taget ur luften, utan det finns en ganska stor risk att de här individerna skulle kunna begå brott. Och med anledning av det då, så har ju han då korskört det här då genom våra datasystem och sett vilka anmälningar som har varit på försök genom olika förhör och olika dokument och se var ligger man någonstans i den här relationen. Och visar det sig då att några av de här, kvinnorna har ju lämnat dem liksom. Där måste vi också ta höjd för att finns det någon risk att de här individerna kommer tillbaka och utövar någon hämnd då för att kvinnan och till exempel lämnar sin relation. Så man får ju analysera och jobba ganska noga med dem en del. Det är otroligt svårt arbete, men man får titta och leta olika operativa parametrar som man skulle kunna tillämpa. Allt från det absolut enklaste där man tittar på hur ser det ut med övrig brottslighet som kanske är betydligt mer anmäld och synlig. Har man många öppna ärenden till exempel där det pågår förundersökningar, kan man tänka sig då att man kontaktar åklagarmyndigheten och får den här mannen anhållen och sen att man blir dömd för de här delarna och då blir inkapaciterad. Ja, men då skapar vi en tidsyta som gör att han kommer inte kunna begå några gråbrott under den här perioden. Så att säga. Så det är en sån variant. Till andra delar där vi kanske kan bara göra besök, man knackar på dörren och säger hej. Vi kommer från polisen, vi är väldigt oroliga att du skulle kunna begå ett grovt brott, i synnerhet mot din partner. Och då måste man också noga analysera innan man gör det, vad innebär det här? För att det finns ju de som påstår att då är det ni från polisen som triggar igång våldet.
Och det var min nästa fråga, kan inte det vara lite riskfyllt för kvinnan?
Ja, det är ju det som kritikerna av det här påstår. Och det finns vissa teorier som säger att det är så. Men sen det finns minst lika många och kanske inte ännu fler teorier som säger att nej. När det här sker, då är det tvärtom. Det för vissa av de här individerna så blir det ungefär som att de blivit påkommen. För att de lever ju av att det här ska ske i det dolda. Och de vill inte att någon annan ska veta om det här. Medan för andra kvittar det helt och hållet. De skulle kanske kunna begå det här brottet ut efter i alla fall. Men samtidigt så vill jag ändå påstå, det är inte så att polisen triggar igång. Det finns ett individansvar vad man gör med sin partner. Liksom. Men vi måste nog ändå analysera vad innebär våra besök. Kan det utlösa en ny variant av våld eller inte? För vi vet ju till exempel en vanlig orsak till att de här individerna triggar igång och får det här liksom att flyta över. Det räcker att han får en hastighetsbot eller en p-bot. Kommer hem och utövar våld mot sina anhöriga. Eller har haft en dålig dag på jobbet. Så någon har plågat honom på jobbet. Han kommer hem sen och projicerar det här på sin fru. Istället för att konfrontera den på jobbet och säga, kan ni sluta med det här? Eller vad när individen råkar ut för vad jag liksom. Men väldigt vanligt att på jobbet så håller de en låg profil, kommer hem sen och så tar man ut det här på sin partner.
För jag tänker att det också ligger en väldig rädsla hos kvinnan att det värsta du kan göra är att prata med polisen. Och då är man väl kanske oftast utsatt för hot att prata med polisen kommer det här att hända och du kommer aldrig komma undan och så. Så att om polisen då dyker upp, om ni åker ut på ett larm, men kvinnan säger allt är bra, det är lugnt, ingen fara och så. Och han står bakom. Kan ni känna då att det där är inte okej alls? Och vad kan ni göra om ni misstänker? Även om hon säger att jag vill inte anmäla det lugnt.
Till att börja med, det är två klassiska misstag man inte ska begå här som polis. Det ena, precis som du säger. Vi jobbar ju många gånger i patrull. Så att vi har i alla fall två när vi åker på ett sånt här jobb. Att låta mannen stå och lyssna på vad hon säger. Det är ett misstag, påstår jag. Man kan med lätthet, alltså har det varit liksom lägenhetsbråk eller vad som initieras av grannarna ringer att det är väldigt högt ljud och det hörs smällar. Det första man kan göra där, det är att separera de här två. Så att du håller förhör med kvinnan, jag pratar och håller förhör med mannen. vad är det som har hänt här? Inleda för samtal. Och då kommer ju du, om du pratar med henne i lugn och ro, kanske få en bild och jag får en annan bild. Men att föra ihop de här och bedriva ett kollektivt samtal, det är ett gigantiskt misstag. Va? Och det andra misstaget, det är att man lämnar den här platsen och så, utan att skriva en rad, så säger man så här: men vi har medlat lite grann här. Vad då medlat? En stor, stark man står här inne och den här kvinnan, hon vågar knappt säga 6:30. Vad är det för medling? Det är ingen medling. Det är en överkörning. Så det finns inget som heter medling när det gäller brott i närrelation. Utan det enda som gäller, det är alltså informationsinhämtning. Vad kan jag få för information om kvinnan? Vad kan jag få för information om mannen? Och väga dessa två mot varandra. Och ibland kan det räcka till ett frihetsberövande. Ibland kan det inte räcka. Men då får man åtminstone skriva en promemoria att det här, min magkänsla är följande. Och ibland kan det vara att de kanske har varit högljudda på grund av tvn och det har inte alls varit något brott. Ja, men då så, då är det ju så. Men vi kan inte låta en kvinna som till exempel blöder eller bär tydliga spår av fysisk misshandel vara kvar i lägenheten med den här gubben och säga att jag vill inte göra en anmälan. Vi kanske kan vidta andra åtgärder i alla fall och prata ihop oss med våra förundersökningsledare eller något liknande. Och kanske hämta den här mannen till åtminstone till ett förhör, hålla förhör med honom och se. Och sen kanske inte räcker vidare, men då har vi i alla fall gjort någonting. Men att bara lämna lägen och säga att vi har medlat lite här, det är ett klassiskt misstag. Och jag tror inte att man gör det längre, men tidigare så har vi haft ett sånt polisiärt beteende. Det måste jag tyvärr erkänna. Jag kan inte sitta och hålla på med mörkläggning med den, för det är allmänt känt. Vi har gjort det. Och så får vi aldrig mer göra framöver.
Nej. Men hur gör man då? För ofta så är man ju väldigt rädd som kvinna. Och som jag sa, man har fått kanske hot. Liksom att du får absolut inte prata med polisen. Om du gör det så dödar jag dig. Och så vidare och så vidare. Och att man känner att jag kan inte prata med polisen. Det är ingen idé. De kan inte skydda mig. Jag kan inte gömma mig någonstans. Han kommer att döda mig. Och då faller ju ett mörkertal på, jag tror det var 80%, som är ett mörkertal enligt Brå. Hur når man dem? Hur når ni dem?
De här kvinnorna är ju otroligt svåra att nå vid ett första möte. Men det handlar om ett bemötande. Hur är det jag bemöter den här kvinnan? Det är nummer ett. Nummer två, här måste vi på något sätt få bort den här förbudslagen som förbjuder samverkan i den här typen av ärenden mellan sjukvård, psykiatrin, socialtjänsten och andra kommunala myndigheter och polis. Där det bara handlar om att från polisens sida och de övriga så får vi inte samarbeta i det här om det inte är ett grovt brott. Och jag tror att dina kollegor från Ekot gjorde en undersökning där man frågade just både sjukhus och andra inrättningar: hur många gånger har ni anmält till polisen för det här var faktiskt en grov misshandel? Det är över ett år i den här straffskalan. Då ska ni dessutom enligt lagen anmäla det här. Nej, men det gör man inte. Och man struntar till och med att ta reda på var någonstans går gränsen exakt för att anmäla. Man gör ju inte det. För att man vill, om man inte anmäler, då är man säker. Och det här är ju en sån här sak som gör att då blir tilliten till myndigheterna inte vad den borde vara från kvinnornas sida. För det är ju det som gör att de inte vill anmäla. De litar ju inte på att om jag anmäler det här så kommer jag få en effekt av det här. Hade de vetat att jag kommer att få en effekt, då kommer de ju att anmäla. För det är ju ingen som vill plåga sig själv i de här destruktiva förhållandena. Det här är ju en hemsk värld där de här människorna lever i ständig rädsla i en miljö som ska vara den tryggaste miljön. Det är ju jättemärkligt, alltså, men så inser det ut. Så att ta bort det här, att samarbeta mer och att jobba mer med detektion och upptäcka de här delarna. Och sen, jag tror att om man skulle höja straffen för de här delarna så skulle du få ett helt annat utfall. Men visst, jag förstår det. De kommer säga så här att men det finns inga platser på fängelserna och att bygga nya hjälper ju inte. Jo, men det gör det. Alltså, du måste ju designa antalet fängelseplatser efter själva behovet. Man kan ju inte säga så här: vi ska ha 5000 platser, punkt. Nej, om behovet säger 55, men då är det som ska gälla. För att när man inkapaciterar folk i Sverige så låser vi inte in vem som helst. Utan det är noggranna rättsprocesser och någonstans måste man göra att den här mannen kan inte ha ute. Därför att han är farlig för sin omgivning och i det här fallet, han är farlig för sin närmsta omgivning. Och dessutom, det är inte bara kvinnorna som drabbas. Det finns faktiskt barn här. Det finns andra familjemedlemmar. Ja. Det är ett batteri med individer som påverkas i negativ riktning av den destruktiva hanteringen som han ägnas åt. Där han faktiskt är huvudpersonen. Mm. Men vi vet att det kommer in kvinnor med svåra skador in till sjukhus, till akutvård och liknande. Och ingenting når oss. Och vad är anledningen till det? Jo, anledningen till det är att vi skulle kränka då gärningsmannens personliga integritet. Då. Därför att då blir han avslöjad och risken är att han kan faktiskt bli föremål för polisiära ingripanden. Han kanske blir frihetsberövad, han är i fängelse. Men problemet är att det är ju så den demokratiska spelregeln ser ut. Om du misshandlar en kvinna, då ska du ha någon form av sanktion för det. Det är inte så att de här människorna ska få göra det här och att deras privata integritet är mer värt än den handlingen de har utfört här. Va? Här måste vi liksom vara balanserade. Och det säger ju lagstiftningen. Begår man de här brotten, man blir fälld, då är det en sanktion som gäller. Och de här brotten, de tenderar ju att bli ganska grova. Det är inte så att de här människorna har någon slags kontroll. Ja, men jag kan slå så att två revben går, men inte det tredje, för då riskerar jag att punktera lungan. Den kontrollen har ingen. Utan det är slumpen som styr. Och rätt vad det är vid fel tillfälle, då punkteras bägge lungorna och hon dör. Och det var inte meningen att hon skulle... Men vad var meningen? Att du ska plåga henne? Hör du hur det låter när du säger det? Det låter ju helt sjukt.
Ja,
och att vi inte ska få in den rapporteringen för att sjukhus och socialtjänster och psykiatrin tycker att det är förjävligt om de här mörklädda människorna kommer in här och frihetsberövar dem här. Jag tycker det är sorgligt faktiskt i ett samhälle. Danmark har det här. Jag tror att Norge och samma sak. De är inte mindre demokratier för detta. Utan kommer en blåslagen kvinna in, då larmar man polis. Polis kommer dit och man drar igång förundersökning. Och här kan man kanske också då, i ett sånt här utsatt läge kan man förklara för kvinnan att du kunde ju ha dött här. Dina barn kunde ha blivit utan sin mamma. Kan det vara läge nu att göra polisen med? Och vi kommer göra vårt yttersta för att det ska bli så bra som det bara går. Men så här kan inte du fortsätta med. Och det är vid sådana lägen som man kanske når lättare fram till de här kvinnorna. För att det är ju som du sa, de vill inte anmäla det här. Det handlar om många olika saker. Men det är också någon slags skamkänsla. Att kvinnorna tar på sig att det är de som har misslyckats om det blir med skilsmässa. Men liksom, du kan inte dö på grund av att du ska liksom, bara jag inte når skamkänslan. Den får vara sekundär. Det viktigaste. Det är ju din säkerhet och dina barns framtid. Va? Det måste gå som det primära. De här skamkänslorna, det får vi hantera sen. Liksom. Så att inte liksom det blir fel prioriteringsordning när man väljer vilken väg man ska gå.
Just det. Jag hade ju ett avsnitt tidigare där vi pratade om Jeanette-fallet. Jeanette som blev ihjälslagen av sin sambo. Och jag pratade med hennes dotter Nathalie. Och vi pratade om det här också. Det ligger ju inte hos polisen då, men att man kommer dit när man ska anmäla och det blir rättegång och rättsprocesser och man liksom börjar och dribbla med vad är dödsorsaken egentligen och sådär. Ser du att det är klart vi kan bli bättre, vi måste bli bättre på det. Men vad tänker du när du...
Alltså jag tänker på hela samhället har ju ett ansvar. Alla kan ju bidra med någonting här. Jag tror att om hela samhället vågar fronta det här problemet, för det här är ju ett gigantiskt problem vi har, men den puttrar under ytan. Och självklart, det är ju ingen som skrotserar med att ja, men i vår familj, här har vi problem, jag spöar min fru var och varannan. Det är ju ingen som kommer säga det. Och där i ligger själva problemet. Men det betyder inte att vi inte ändå måste samarbeta och jobba för att deeskalera effekterna av det här gigantiska problemet. Och det här problemet, det är inte så att det där finns bara i de förorterna eller i den staden. Där finns ju så överallt. Vi ser det. Det där problemet förekommer till exempel bland äldre människor. Det är jättevanligt, men vi pratar ju inte om det. Där förekommer bland ungdomar, där vi måste gå in. Så att på alla de här delarna kan vi faktiskt vara kommunikativa, föreläsa, prata om det här, föra upp det här till ytan och inte förpassa det i någon mörk skåp där det ska bara vara tyst och vi ska helst inte prata om det. För visst, det är den enkla lösningen på kort sikt, men på lång sikt så får vi enorma skador och dödsoffer.
Det har ju också gått ner i åldrar. Vi pratar om äldre som man inte pratar om så mycket, men det blir också mycket i lägre åldrar nu. Det är ungdomar och då kanske vi pratar om framförallt sexuellt våld och som blir så otroligt grovt och där tjejer får uppfattningen att det här är normalt, det här ska ställa upp på, och det framställs i media, och vi pratar i ett annat avsnitt om OnlyFans och de här plattformarna som ser du att det har blivit en stor ökning när det gäller ungdomar i våld i nära relationer?
Alltså det är jättesvårt att säga, jag har inte riktigt den inblicken i det, men jag hör från flera olika håll hur man pratar liksom, när det gäller till exempel sex. Och då tänker jag mer om man riktar in sig, när man tittar på hur vissa människor hanterar varandra under de här situationerna. Mm. Alltså, även om det inte är en våldtäkt, så förekommer alltså våldsinslag under själva akten. Mm. Och där måste man på något sätt ställa sig själv frågan, är det här normalt? Ska vi ha det? För att jag kanske är gammeldags, vad vet jag. Men alltså, att strypa folk och grejer. Återigen, alltså, det är farliga delar. Att strypa luft i försätt till vågen. Det är ju knappt så läkarna, vi har ju speciella narkosläkare liksom, som jobbar och följer hjärtrytm och allting. Och ändå är det en risk när du gör det under kontrollerade former med särskilda verktyg. Här är någon dåre som går in och stryper någon och har noll koll. Mm. Alltså det där kan ju sluta hur illa som helst. Och där måste man också prata om de här fördelserna. Det där, det är en avvikelse, så där gör man inte. För gränsen mot en våldtäkt eller mot annat, det är mikromillimeter från var någonstans är det här medgivande och var någonstans kommer det här nu att bli en fara. Där någon förlorar medvetandet eller dör rent av. Och det är spinsamma saker att prata om, men det här måste upp liksom. Mm. Vi måste gå in och påtala det där. Det är no-go-zone. Mm. Så där gör man bara.
Mm.
Och är det så att det finns någon galning som påstår att man ska göra på det sättet, då måste man faktiskt på fullaste allvar ställa en fråga. Men vänta, är du normal? Nu frisk? Det låter som snarare liksom ett fall för kanske psykiatrisk undersökning och möjligen kanske någon form av inkapacitering om man beter sig på det sättet.
Mm.
Otroligt viktigt att få till de här delarna och jobba med saker. Sen förstår jag också att det kanske är modernt och allt vad det är, men vi måste saker som riskerar att ta människoliv, det måste vi faktiskt få ifrågasätta och diskutera.
Just det. Och när jag ändå pratar om de här yngre, så vi kom in lite på det här med jämförelse av gängbrottsligheten, och vi pratar om avhopparprogram för de som vill hoppa av gäng, och det är ju jättebra att det finns så att de får hjälp. Men jag hör ofta, jag pratar med jättemånga kvinnor som känner att varför finns det inte något liknande för kvinnor? Det har ju funnits, det här problemet har funnits för alltid. Och man känner sig bortprioriterad igen som kvinna. För det har funnits så länge, medan det här eskalerande gängbrottsligheten känns lite som en ny målgrupp. Och där vet man egentligen ganska bra vad man ska göra. Men fortfarande inte hur man ska göra med kvinnorna.
Ja, jag tycker att jag har inte jobbat så här jättelänge. Jag har haft ingripanden där jag har frihetsberövat folk som har misshandlat kvinnor. Och sen så har jag liksom överlämnat dem. Och sen är jag på nästa ärende när jag jobbade operativt på gator och torg tidigare. Men nu när jag har gått in lite mer på djupet med den här problematiken. Jag måste säga att jag förstår de kollegor som är väldigt frustrerade som jobbar med just brott i nära relation och liknande, och där de tycker att vi har inte alls fått den rättvisa politik som vi borde ha. Jag börjar förstå det mer och mer. För det finns något konstigt mindset, precis det du nämner. Där man märker att vi säger att där ska vi prioritera, men sen att göra det är inte riktigt samma sak. Och jag vet att många kanske blir förbannade på mig, framförallt kollegor som tycker att vad fan står och säger så. Men det är min känsla och jag kan inte göra någonting åt den. Det är någonting i vårt mindset som borde mer gå ut på walk the talk, talk the walk, om du förstår vad jag säger. Det snackas en jävla massa.
Absolut.
Men det gäller att komma med konkreta åtgärder. Och visst, vi kan inte liksom koka hela havet. Men vi får ta en liten tugga i taget och försöka förbättra så gott det går. Och flytta fram positionerna. Men att stanna där vi är idag eller att flytta tillbaka, det går inte. Utan vi måste framåt i de här frågorna. Det är ett som är säkert.
Vi pratade också tidigare om det här Jeanette-fallet. Där kärlek blir död till slut. När det som inte får hända händer. Och jag reagerar, och många andra också, på när man ser alla de här varningsflaggorna. Man har varit, i det här fallet, han då hade ju varit dömd för en misshandel på en granne som ville hjälpa henne. Det fanns alla de här tecknena. Familjen hade försökt, och det finns så många andra fall där man verkligen ser det här är på riktigt, det här allvarligt är farligt, och ändå så dör kvinnan. Vad är det vi missar? Vad är det?
Alltså, många säger så, kärleken är blind. Ja, så kan det vara, absolut. Men det betyder inte att kärleken behöver vara död. Alltså hela tiden, som du säger, nej, det gäller att påtala saker och ting. Och jag tänker så här också lite grann.
Mm.
Jag har ju 3 tjejer hemma.
Mm.
Att börja prata med dem om de här sakerna när de är mitt inne i en relation, ja, det är ju en sak. Men att börja prata med dem om de här sakerna nu, innan de kanske har gått in i en relation, ja, det är någonting annat. Och visst, då kan man tycka, ja, men det är ju för jävligt, ska det här vara någon jäkla, någon slags feministisk insocialisering? Ja, om det räddar liv, varför inte? Att vi måste få diskutera att vissa saker när det gäller så här magkänsla av att, vad var du igår? Får jag din mobiltelefon? Vem har du fått det här sms:et av? Vad är det här för kontouttag du har gjort? Alltså allting handlar ju om ekonomiskt våld, kontrollerande våld, det handlar om socialt våld, det handlar liksom, det är olika typer av abstrakt våld med små, små varningstecken. Och allt det där kommer till slut att mynna ut i en stor E4 där det kommer att handla, allt kommer att bli sen jättetydligt. Det är en stor vägsträcka och det är fysiskt våld och det är psykiskt våld. Och alla de här delarna mynnar ut sen i samma flod också. Det är den risken som finns. Och det här måste man påtala redan från början i ett brottsförebyggande syfte när man fostrar in barnen. Och samma sak när det gäller killar. Liksom. Man stryper inte folk. Man slår inte folk. Om man har olika åsikter om olika saker, man får faktiskt respektera det. Och så kan man skoja om det och man kan diskutera det och man får jättegärna prata om det och högt i tak. Men du kan inte förnedra någon eller förolämpa eller utöva våld för att den inte delar din åsikt. Liksom. Så det här går ju att göra både med tjejer och både med killar i ett tidigt skede. Och vad vet jag, man kanske skulle till och med införa någon slags förebyggande i skolan. Som ett ämne där du bara går in på de här åren. Och där kan man relatera till händelser på nyheterna. Du kan ha olika fall som har ägt rum. Du har historiska fall. Och att man pratar, hur beter vi oss mot varandra egentligen? Så att det kommer både från föräldrar, från skolan och så vidare. För skolan kanske också måste designa om sig sina ämnen när det gäller samhällskunskap och våra liv till exempel. Vad vet jag? Nu ska inte jag liksom gå in på de delarna till utbildningsdepartementet och tala om vad de ska göra. Men jag tänker att det berör hela samhället. Från föräldrar till bröder, syskon, men också relationer och myndigheter och alla. Det är en helt stor gemenskap och det här måste tas upp och hållas väldigt högt uppe på agendan.
Och det du säger nu, det är det som återkommer hela tiden, vad vi än pratar om när det gäller brott i alla intervjuer. Det här samarbetet, samverkan, att vi behöver samarbeta bättre, alla behöver hjälpas åt. Men det verkar vara ett problem, även om jag kan se förändringar på vissa ställen. Men det är fortfarande liksom, det fattas det där samarbetet.
Det går att konkretisera sådana saker. Men går man in på, jag kallar det väldigt provokativt för samverkansförbudslagen. För det var det mer. Egentligen heter den offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Alltså den lagen funkar ju inte 2024. När det gäller mäns våld mot kvinnor till exempel. Mm. Det måste man ju faktiskt sätta sig ner och fråga de här politikerna. Ni som kanske bromsar lite vid föräldralagen. Hur motiverar ni det här att sjukhus, psykiatrin och så inte meddelar polisen att den här kvinnan håller på att bli halvt ihjälslagen? Hur motiverar ni detta?
Mm.
Hur går det för att man inte ska kunna förändras? Hur är det möjligt? Och Sverige är inte den enda demokratiska landet i hela världen. Och alla andra är bara dåliga. Och där minsann berättar sjukhuset för polisen att det har kommit en blodig söndersvagen kvinna. Ja, men det är väl inget negativt med det? Det är ju tvärtom. Det är någonting som faktiskt främjar det här arbetet. Att polis och socialtjänst kommer tillsammans. Och kanske flyttar ut henne till ett kvinnohus. Gömmer bort henne så att hon inte kommer tillbaka igen och blir söndersvagen. Hon gör en anmälan, vi kan lagföra hjärtsmannen. Vad är det för dåligt med det här? Det kan inte vara. Det är omöjligt att det är negativt.
Mm. När det gäller kvinnor som befinner sig i en våldsam relation och det här med att samla bevis, att dokumentera det som har hänt, är ju väldigt viktigt. Och jag vet att du har pratat om det också i Jeanette-fallet. Så liksom, att hon hade ju dokumenterat, det är många som gör det. Men vi pratar också om risken med att göra det. För att förövaren, den här mannen som utövar våldet, har oftast koll på din telefon som du sa och vill kolla allting. Så att spara sånt kan ju vara en jätterisk och farligt. Hur tänker du när det gäller att samla bevis? Hur mycket behövs? Hur mycket krävs? Och hur kan man göra
det? Ja, det där är ju väldigt svårt. Att samla bevis innan någonting har hänt, det är precis som du säger, det är förenat med ganska stora risker. Framförallt om det blir exponerat eller syns. Och risken är ju också att det här kontrollerande våldet, det handlar ju väldigt mycket om att vad är det du gör, vart går du, hur länge är du borta, vilka träffar du? Och det kan vara ren avundsjuka, men det kan också vara ett sätt att se till att det här inte ska komma fram till fel individer. Och att hur man ska förebygga den delen, den är ju otroligt svår. Jag önskar att jag hade liksom färdig koncept att så här gör man bara. Men jag tror att många gånger så har man någon man verkligen litar på. Det kan vara en väldigt god väninna, det kan vara någon släkting och liknande. Det är ju ett sätt för dem att signalera. Sen vet jag, på sociala medier, jag vet inte om det är så mycket i Sverige, men internationellt, så har man ju särskilda tecken som när man rör sig ute i samhället som visar på att jag är nu ungefär som nästan som kidnappad. Liksom, där man visar via signaler mot sin omgivning, där någon faktiskt snabbt kan gå in och separera de här åt och sådana saker. Och då har det ju gått väldigt långt liksom, när den typen av åtgärder ska man vidta oss. Men det är ett stort problem. Det är därför de här åtgärderna vidtar oss i framförallt andra länder, vet jag. Så att det där, den är jättesvår, men det är också någonting som man inte pratar så jättemycket om. Men kanske också skulle föras upp liksom till ytan, diskuteras och designas. Så slår man ihop många kloka huvuden, så kan man faktiskt hitta rätt intressanta lösningar på de här delarna.
Jag tänkte på en annan sak du sa, att en granne kan ha hört någonting. För det vet jag också, det pratas mycket om, när ska man ringa polisen? Och att man kanske tänker att nej, men jag hörde nog fel och det kanske blir värre för tjejen. Och det här med civilkurage, huskurage. När ska man ringa, tycker du, som granne? Eller om man misstänker,
men alltså,
att någon är utsatt
för att vård. Ringa till polisen, man måste inte ha färdigt koncept. Det handlar inte om att jag ringer när jag har färdigt material för en förundersökning och åtal kan väckas. Det är inte så länge man ska vänta, utan man ringer egentligen 112 när man vet att nu är det ett brott. Men tycker man att det är en avvikelse från det normala, att det är en hårfin fråga om man ska ringa 112 eller om man ringer 114-14. Och skillnaden är att ringer 114-14, det kan ta väldigt lång tid att komma fram, tyvärr. Det är våran akilleshäl som vi måste jobba med, liksom att frigöra tid. Så att det går snabbare att komma fram. Men är det en avvikelse där man hör någon skrika eller någon ropa på hjälp, det är inget snack om. Då är det 112 som gäller. Liksom. Och ibland kanske om man märker att, du vet att det är också något som man diskuterar. Någon kanske går och plingar på dörren för att avsluta själva akten. Liksom. Och någon kanske är så pass courage att man står kvar och någon kanske inte står kvar. Så att det finns inga rätt eller fel hur man gör. Allting handlar liksom om vilka förutsättningar har jag. Är jag till exempel polis och bor granne, men då kanske jag står kvar där. För jag måste faktiskt träda i tjänst om det är så att det är ett brott som pågår där inne. Och så kanske jag ringer mina kollegor till platsen dessutom. Så det är olika förutsättningar för olika individer. Men den är jättesvår. Men det gäller att hålla koll på de här delarna. Och goda grannar, de får ju hand om varandra och hjälpa varandra.
Vi pratade tidigare också om tillit till myndigheter och så. Känner du att den tilliten, vi pratade tidigare om att den behövde bli bättre. Men känner du att kvinnor har generellt tillit till polisen?
När man gör sådana här undersökningar så får ju svensk polis väldigt höga betyg eller tillitsdelar. Men jag funderar på, gäller det verkligen just den här kategorin brott? Jag är lite tveksam där. Med tanke på att ju högre andel oanmälda brott, det man kallar för dold brottslighet, mörkertalet, där mörkertalet är högt, en del kan faktiskt bero på tilliten till myndigheter. Sen själv beror det på att man vågar inte, man är rädd. Det kan också bero på skamdelarna, men det kan också bero på att om jag ringer så kanske jag inte kommer att få hjälp. Och det handlar mycket om hur vi, inte bara polis, utan myndigheter, bemöter de som vill ha hjälp av oss. För många gånger, myndigheterna, alltså vi finns ju till för medborgarna, det får vi aldrig glömma. Polis finns inte till för sig själva, liksom. Utan jag är ju till för medborgarna. Det är de som finansierar den här verksamheten. Och vi är någon slags serviceorgan till medborgarna. Så det är det som är vår roll. Det där får man ju aldrig glömma, oaktat vilka situationer man befinner sig i.
Vad är de största svårigheterna i det här nu? Nu har vi pratat om många saker, att det är många aspekter. Men vad känner du att det finns någonting som det här är den största svårigheten i att minska, om jag säger, dödligheten? Mm. Våld i nära relation, absolut, såklart. Men just att vi går så långt så att kvinnan blir dödad.
Alltså, det är just det här extrema konkurrensförhållandet som vi har. Där kvinnovåld ställs mot både krav på att vi måste öka andelen redovisade ärenden eller mängdbrott, men också det grova brottsligheten. För hade vi haft kontroll på de övriga två, både på den grova brottsligheten och mängdbrotten, då hade man liksom mäns och kvinnor kunnat sätta in ännu större liksom stötar i det. Som det är nu måste vi hela tiden jobba, och det blir lite, det överskuggas många gånger. Och exempel är hur många som helst. När man kollar bara när man skriver i tidningar, liksom, en kvinna dog idag, det är sån här liten spalt. Liksom. En sprängning, det blir så här. Och jag brukar rita en allians liksom, eller den delen. Ska man göra en tävling mellan antal spaltmeter i media mellan mäns våld mot kvinnor och gängvåldet? Om man skulle sätta ut de där metrarna liksom, från Stockholm till Paris. Men alltså, när kvinnovåldet kommer till Södertälje, då är gängvåldet redan framme i Paris. Mm. Det handlar om. Eller om du kallar till en presskonferens. Mm. Nu ska vi prata om det dödliga våldet. Det, salen är ju fullt. Ska vi prata om kvinnovåld? Ja. I bästa fall får du in två reporter som kommer in. I bästa fall. Då ska man vara nöjd. Mm. Så att liksom, själva mindsetet i den här konkurrensen, den är ju jättesvår. Men vi måste hålla det här liksom, så att det händer saker, och att vi gör också konkreta delar i det här och flyttar fram våra positioner. Men det är tufft att göra det i konkurrensen mot övriga.
Ser du en fortsatt ökning eller ser du en minskning i framtiden? Nu när du har lite nya sätt att arbeta på, regeringens förslag på den här utredningen, nya lagar och så vidare.
Ja, jag är optimist, och jag ska vara försiktig sådan också. Jag tror att vi kommer att reducera. Sen hur mycket, jättesvårt att säga. Men det är min stora förhoppning. Och sen ska man ha klart för sig, ju mer vi kommer jobba med det här, jag tror att vi kommer smälta ner. Den osynliga, dolda brottsligheten, oanmälda, den kommer förhoppningsvis att gå över. Och då kommer det anmälda att öka. Och då ser det ut som om brottsligheten ökar. Och då måste man vara lite vaken och klar på att det är den anmälda brottsligheten som ökar. På förhoppningsvis bekostnad av att den dolda minskar. Men de är ganska svåra att mäta, för det som inte anmäls, det är otroligt svårt. Sen själva det dödliga våldet, det går inte att gömma. Den kommer ju att komma fram för det senare. Men just de här, allt från liksom det ekonomiska våldet, det psykiska våldet, de är ju jättesvåra att mäta. Hur ofta förekommer det här? Men jag är optimistisk att vi kommer att göra det, för vi kommer att bli bättre och bättre. Och sen om vi jobbar förebyggande redan på tidig skolnivå, där vi kommer att skapa ett mindset att män och kvinnor, de är jämstarka, jämlika, och här måste vi fortsätta med det hela vägen ut. Och det ska inte tillämpas någon form av våld, varken ekonomiskt, socialt, fysiskt eller psykiskt våld. Utan det här ska liksom deeskalera. Jag hoppas att våra generationer kommer bli smartare och smartare längre fram. Och inte hamnar i de här delarna där vi finns idag och där vi har funnits tidigare.
Jättebra. Jale, jag är jätteglad att du ville vara med idag. Och jag tycker att det har varit otroligt intressant, och det är, som sagt, otroligt komplext. Det tror jag vi alla förstår.
Mm.
Men jag tycker ändå att du har lagt fram bra saker så att man får en lite större förståelse att det är inte så lätt.
Mm.
Är det någonting mer du vill säga nu innan vi avslutar intervjun?
Nej, jag tror att du har fått ganska strategiskt bra vidd i det hela. Alltså, du har ju varit i många olika delar, både lagstiftning, förebyggande delar, det som pågår, och att vi jobbar liksom också med kanske både på flera generationsdelar. Och sen tror jag att vi har fått med både det ekonomiska, för många tror att A slår B. Det är alltså, om det vore enkelt om det var så, utan så har de psykiskt, och det har vi fått fram, ekonomiskt, kontrollerande, socialt våld. Så att jag har fått med hela spektrat, tror jag. Det märks att du är ändå expert på området liksom, i dina frågeställningar.
Både av egen erfarenhet, tyvärr ska jag säga, och det är därför jag brinner för att lyfta de här frågorna. För att det är också mycket lättare som kvinna som har varit i de här situationerna att prata om det, att hjälpa andra också.
Så, jag får bara beklaga att det är på det sättet. Men samtidigt, det, den låga som då också finns där, den är viktig i sammanhanget. Men det är för jäkligt att man ska behöva liksom få en sån låga på grund av sådana omständigheter.
Mm, mm, mm. Tack så jättemycket, Jale. Och lycka till i framtiden nu med det här arbetet. Och vi får se om du kanske dyker upp igen.
Absolut. Tack så mycket. Och hälsa till din andra hälft från mig också.
Det ska jag göra.
Ha det bra.
Tack.
Hej då.
Ha det bra. Hej. Ni som har lyssnat och tittat idag, tack för att ni är med oss. Följ oss på Instagram, Facebook och TikTok. Och annars får ni ha det så bra. Hej då.